CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Det kommer öka ungdomsarbetslösheten.
När ni själva räknade på att ni skulle ta bort den här sänkta arbetsgivaravgiften, så räknade ju en tidigare regering då, när ni satt i regering själva, att det skulle inte ha någon sysselsättningseffekt.
Det de gör är att de säger att det här är en kostnad, och det har de faktiskt inget belägg för. Det här är omfördelningsstudier.
Men givet att det finns en kostnad som en enig ekonomkår är överens om att det finns, då kan man helt plötsligt ta beslut.
Could you expand on why it's so important to listen to the science?
Just such a thing that we should be taking for granted, that we listen to the current best available United Science.
Ja, nog hänvisas det rätt friskt till forskning i den politiska debatten. Men hur stort genomslag får den i styrningen av Sverige? Är det exempelvis vetenskapligt belagt att strängare straff reducerar brottsligheten, eller går politikerna på känsla och det som brukar kallas sunt förnuft? Och hur ser det vetenskapliga sambandet ut mellan resurser till välfärden och kvaliteten inom vård, skola och omsorg? Hur många gånger har vi inte hört vi satsar faktiskt X miljarder på Y, där det är underförstått att det ska göra verksamheten bättre? Hur mycket evidens ligger egentligen bakom politikernas handlande, och hur mycket går på ren magkänsla? Ja, just det behandlas i en färsk rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Upp till bevis heter den kort och gott, och du, Per Johansson, är en av författarna. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Professor i statistik vid Uppsala universitet. Du har tidigare varit professor i nationalekonomi också. Varför behövdes en sån här rapport, tyckte ni och ESO?
Ja, alltså vi blev kontaktade av ESO för att skriva en rapport om experiment som en del av en evidensbaserad politik. Vad som finns gjort och om det är möjligt att göra det. När vi funderade lite grann på hur vi skulle skriva den här rapporten, så började vi ändå fundera om det kanske är väldigt snävt att liksom bara fokusera på experimentet, det randomiserade experimentet som metod.
Var det det de ville ha? Alltså
att man skulle... Jag tror det från början i alla fall, så tror jag det fanns det. Och att de vände sig till mig och till Patrik Hägglund för det där, det tror jag har att göra med att vi har gjort en del randomiserade experiment, jag och Patrik, framförallt Patrik. Jag har gjort, ja, varit med om att designa randomiserade experiment också.
För de som inte är i branschen alls, hur skulle du väldigt enkelt uttrycka det när du förklarar randomiserat experiment?
Ja, det är ju en tilldelning av olika behandlingar. Så en som kanske inte får någon behandling alls, eller en alternativ behandling, och sen så den behandling som är av intresse att studera, så man vill skatta effekten av den behandlingen mot en alternativ behandling, eller att inte få behandlingen alls. Så då slumpar man ut helt enkelt vem som får behandling eller inte. Och har man då gjort ett väldigt bra experiment, ja, då kan man bara jämföra till exempel medelvärdena i olika utfall. För att då får man så att säga en bra estimat eller en skattning utav effekten.
Och när du säger behandling, då kan man till exempel tänka sig sockerpiller jämfört med ett läkemedel som man vill prova.
Ja, så skulle man, det är ju det ideala, att man gör det i ett, så att säga, en klinisk studie då, där man har ett sockerpiller mot en behandling. Det är så många gånger man tänker på det randomiserade experimentet. Det gör man ju, och så har man dubbelblindat experiment, och så att den här sockerpillret, man kan inte avgöra om det är sockerpiller eller aktiv ingrediens. Så att det går inte att avgöra. Och skälet till att man har de här dubbelblindade experimenten, det är just för att vi individer, vi reagerar på vetskapen att vi är med i ett experiment. Så det är ett ganska stort problem att göra randomiserade experiment på individer. Att göra då experiment i sociala sammanhang är väldigt svårt, eftersom man kanske inte kan blinda en behandling. Till exempel om man har kognitiv beteendeterapi som en behandlingsform för att få tillbaka folk från sjukskrivning. Så då vet man att man har fått den här kognitiva beteendeterapin och att jag inte fick den.
Allt nog, det ville de då på ESO att ni skulle skriva om. Och syftet med det, hur skulle du kortfattat beskriva det?
Ja, syftet är väl att man vill ha en mer evidensbaserad politik. Att jag tror att det finns ett syfte, och jag tror att politikerna på något sätt vill ha mer underlag för en bättre politik.
Men som vi hörde här då, det hänvisas ju väldigt mycket till forskningen säger, och vi vet enligt forskning, och Greta Thunberg säger listen to the science och sådär, va? Men den forskning som åberopas i de där sammanhangen, alltså är den, berättar den det de påstår att den berättar och så vidare?
Nej, det här är ju jättesvårt. Alltså, man använder forskning inom politiken på olika sätt, men inte på det sätt som jag skulle vilja att den användes. Jag tycker att man ska ta en sammanvägd bedömning av olika potentiella effekter av olika policyförslag. Och så väger man samman dem och ser om genom en konsekvensanalys. Jag har ju varit, jag satt med något som heter Sociala rådet till exempel, så på Socialdepartementet, eftersom jag har hållit på en hel del med forskning kring socialförsäkringar, sjukförsäkringar. Och min känsla där var snarare det att de ville ha forskning som stödde deras politik som de redan hade beslutat att de skulle jämföra eller genomföra, istället för att ta en sammanvägd bedömning.
Så det är ju ganska, då blir ju, det blir ju helt fel egentligen.
Ja, det blir helt fel.
Det blir som att slänga gästen efter degen någonstans.
Ja, alltså känslan av att ha suttit med det sociala rådet gav väl en viss bismak. Det måste jag väl erkänna. Att man känner sig lite utnyttjad nästan till.
Men om vi tar ett aktuellt samhällsproblem då, bara för att förstå det här. Hur du tycker att ansatsen skulle vara? Låt oss ta det som alla nästan pratar om. Unga män skjuter varandra ute i förorter och även på andra håll. Det här vill man snabbt få ner. Hur skulle en ansats vara då för att inte just säga så här, ja, vi ska ha hårdare straff, det vet vi redan. Nu ska vi ta in en forskare som ger legitimitet åt vårt politiska förslag. Hur borde man göra istället där?
Oj, vilken svår fråga. Ja, just det här med skjutningar och så och kriminalitet, ja, det är ju inte mitt område. Men jag tror ju att i det här fallet så måste man väl ta stöd av komparativa studier och inte den typ av studier som vi hänvisar till och diskuterar i den här rapporten, som är mer grundad i den renodlade vetenskapliga metoden kring randomisering och så, där man då jämför olika metoder i olika länder för att se vad som har varit framgångsrikt och inte framgångsrikt. Och det är ju mer en komparativ jämförelse då.
Det hade varit att föredra, så att säga. Men ja, bara för att vara tydlig här. Alla är överens om att här har vi ett problem, men vi vet inte vilken lösningen är. Det är ju så att säga uppdraget. Och om man ska ha en slags evidensbaserad politik, skulle man då, som du säger, titta på ett antal olika länder kanske som har fått ner den här kurvan och titta vad de har gjort då och jämföra vilket som var mest effektivt?
Ja, en sammanställning utav resultat från olika länder. Det här tror jag görs. Jag sitter för närvarande med faktiskt i en utredning för SBU också, där vi tittar då på effekter av olika program för återgång i arbete. Och det, jag är väldigt imponerad över hur de jobbar där för att plocka fram då sammanvägd evidens för olika åtgärder. Och det är att man gör en litteratursökning. Så att man har en objektiv strategi för att hitta litteratur. För att det är ett problem med forskning också på det sättet att mycket av resultaten som man hittar, de publiceras inte. De publiceras inte just på grund av att man hittar felaktiga resultat. Och det kallas, alltså det är ju publikationsbias då. Så att man måste också försöka hitta studier som kanske inte publicerat i, så att säga, i tidskrifter, utan som också publicerades som rapporter och så vidare. och få en helhetsbedömning utifrån det. Och man måste ha ett objektiva kriterier för att plocka fram
det. Litteratur. För när man talar om litteraturstudier, då vill man på något sätt sammanfatta eller få en bild av forskningsläget.
Ja,
vad vet vi idag om det här?
Och inte bara forskningsläget utan även utredningar, rapporter och så vidare. Eftersom vissa rapporter som skrivs, de publiceras inte för att man kommer inte fram till rätt resultat, så att säga. Jag känner till en studie som jag har gjort som där vi kunde, så att säga, som kan vara lite intressant för en publik att känna till. Det gjordes ett randomiserat experiment i Västra Götaland och Jämtland under 1998 innan sjukförsäkringen, där man slumpmässigt förlängde sjukfrånvaron till 14 dagar egen sjukskrivning.
Innan man behövde komma in med ett intyg.
Ja, precis. Och det var helt slumpmässigt gjort. Och det gjorde man. Och då hade man trott att det här skulle, så att säga, minska kostnaderna, eftersom man tyckte att folk gick onödigt till läkaren. Men i själva verket så ökade då sjukskrivningen med en dag i genomsnitt för den gruppen.
Som fick vänta 14 dagar?
Ja. Så att det ökade kostnaden enormt dramatiskt. Den här rapporten, den kom aldrig ut.
Varför det?
Ja, det var ett obekvämt resultat. Jag fick reda på att det här genomfördes av en slump. Randomiseringen hade gjorts på sista siffran i vårat födelsedatum. Så vi kunde återskapa experimentet ex post. Och sen så har vi studerat de här effekterna då, i efterhand. Så det är ett exempel där man, så att säga, gör väldigt bra studier. Men man kanske inte får de resultat som man har förväntat sig.
Hur vanligt är det där?
Jag tror inte just den typen av studier som jag refererar till här är jättevanligt. Men att det förekommer är jag ju helt övertygad om, att vissa typer av rapporter inte publiceras. När det gäller till exempel jämställdhet, så vet jag att det finns, så att säga, studier som har hittat att som i deras studier har man hittat att män har diskriminerats då, när det kallas, man gör sådana här studier där man slumpar ut kallelser till företagare, och så har man exakt likadana så att säga renommés eller CVs på de här, om det, och så är det man och kvinna, manligt namn och kvinnligt namn, där man då hittat att männen har lägre callback rate eller så att säga.
Det låter ju spännande.
Det låter spännande.
Från en journalistisk utgångspunkt så tänker man att det som är mest oväntat, så att säga, är mest intressant. Men det verkar vara tvärtom då.
Jag tror inte att det riktigt är det. Eftersom det här inte stöder liksom den förutfattade meningen, så är det svårt att nå ut med de här typen av resultat. Jag har många studier, liksom när det gäller sjukfrånvaro så har jag den typen av studier.
Och där menar du att den allmänna uppfattningen är att hårdare tag mot sjukskrivna, det hjälper inte. Men i själva verket så finns det studier som visar jo, det hjälper.
Det hjälper.
Ja. Men det beror väl på vad det är för regering. Jag tänker vissa regeringar kanske skulle vilja ha den där typen av resultat. Då.
Jo, men det spelar nog en viss roll. Alltså, visst gör det så. Men jag tror att det gäller också att publicera då. Om man då hittar en sån här studie där man hittar det här med att männen då inte kallas tillbaka kallas till intervju i lika hög grad som kvinnorna, så är det svårt att publicera den studien, eftersom vi på något sätt vet att det är kvinnor som diskrimineras i de här. Och då är det svårt att få in den, och det gör att författarna inte ens kanske försöker publicera den typen av studier.
Och du menar att författarna kanske från början gjorde den här studien för att komma fram till, eller i tron att de skulle komma fram till resultatet, att kvinnor återigen diskrimineras?
Till viss del, men den studie som jag kände till då, som jag kanske tänker på, det var det snarare det att det är nästan hopplöst att få någonting sånt publicerat.
Du är ju inne på det i den här rapporten, att när man då hänvisar till forskning som något slags totalt objektivt, så skriver ju ni ändå i rapporten att nja, forskningen är inte helt oberoende, och det finns en uppfattning att det lutar åt ett visst håll inom akademin. Ni skriver vänster. Jag kan ju inte svara på om det är sant eller inte, men det påstår ni i alla fall att det är så. Vad har du för belägg för det?
Vi hänvisar ju till andra studier bara. Så att vi kan liksom inte säga att, utan vi redogör bara för vad andra har skrivit om det, och utifrån den genomgången vi gör så kan man väl se att inom specifika ämnen så finns det väl en klar, så att säga, vänstervinkel och en väldigt liberal vinkling. Alltså det konservativa finns ju inte i något ämne. Vad vi skriver om, det är liksom att ha olika åsikter inom forskning är bra på olika sätt. Om alla forskare har samma perspektiv så blir det en likriktning i forskningen. Så det måste finnas en konkurrens mellan olika perspektiv. För de frågeställningar vi har, även om vi försöker sätta upp en studie som är objektiv och har en bra design, till exempel ett randomiserat experiment med blindning och sådär, så är ju frågeställningarna blir ju ändå på något sätt normativa, eller liksom utgångspunkten blir att det är de här frågorna som är intressanta. Så är jag nationalekonom, ja, då vill jag studera liksom effekter av kontroll och effekter av ekonomiska incitament. Så att det är liksom det perspektivet jag har.
Och i hur man sätter upp den här frågeställningen, ja, där kommer din bias oftast in på ett eller annat
sätt. Den kommer du in på något sätt.
Och så är det ju journalistiken också.
Ja, precis. Såklart,
vilket ibland människor inte vill kännas vid.
Så är det. Och har vi då forskare som alltid har liksom samma perspektiv, ja, men då får vi liksom ingen bra bild av hur verkligheten ser ut.
Mm. Ett centralt begrepp i er rapport är kausalitet. Du menar, eller ni menar då, att många ofta lite blandar ihop korrelation med kausalitet. Kan du ge exempel på det?
Ja, alltså de blandar nog inte ihop kausalitet och korrelation, men de gör det i själva analyserna, det vill säga de tror liksom att vad vi kallar för då regressionsmodeller till exempel. Regressionsmodeller är att man tittar på hur en variabel samvarierar med en variabel på vänster sida. Så man sätter upp en ekvation som man har vänster, höger. Och då tolkar man det som så att när vi skattar de här regressionsmodellerna så är det kausala relationer vi skattar. Men i själva verket så är det bara korrelationer. Att etablera kausala samband kräver en design. Så en design som är bra för att, så att säga, etablera kausala relationer, det är det randomiserade experimentet. Men som jag pratade om tidigare, så är inte det så enkelt heller när man gör randomiserade experiment på individer. Det är inte helt säkert att man hittar den kausala effekten man är intresserad av att studera om man inte kan blinda behandling för deltagarna.
För att vara övertydlig här, så att kausalt samband är, om vi tillämpar det på det som er rapport handlar om, politikerna genomför åtgärd A och det får till direkt effekt B. Det finns ett kausalt samband. Men korrelation kan ju vara att man inför åtgärd A och effekt B inträffar ändå. Man kan inte vara säker på att det beror på åtgärd A.
Det är helt korrekt.
Låt oss ta ett exempel som är väldigt intressant. Det har funnits länge en uppfattning, och finns väl fortfarande, att det finns ett kausalt samband mellan utsatthet, socioekonomisk utsatthet och brottslighet. Och det kan man ju tycka är självklart. Man tittar på de som sitter i fängelse och begår brott där ofta, tillhör ofta mera utsatta grupper socioekonomiskt. Men om vi ska prata om brottslighetens orsaker, har man lyckats etablera ett kausalt samband, det vill säga brottslighet beror på socioekonomisk utsatthet?
Nej, det vill jag nog hävda att man aldrig har kunnat etablera något sånt kausalt samband.
Men det finns ju en rapport som ni också nämner i er rapport som har fått mycket, mycket uppmärksamhet och som ofta har använts i den politiska debatten.
Ja, jo, det är sant. Den analyserar då relationerna då mellan socioekonomi och brottslighet, och sen så gör de ett ganska starkt uttalande om att socioekonomi är det som förklarar brottsligheten och inte invandrarbakgrund, och de har ingen sån design som gör att de kan utesluta, så att säga, bakgrund, familjebakgrund.
Och de i det här fallet är bland annat kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki med flera, va?
Ja, precis. Så vi tar upp den här studien som en illustration över hur viktigt det är att försöka ha en kausal design i empiriska analyser. Den här studien är bra på många sätt, men den har övertolkats, och vi tyckte att eftersom den har fått så pass stort politiskt genomslag så var den en intressant rapport att diskutera i samband med den här rapporten.
Om du skulle förklara för någon som är väldigt lite insatt i den terminologin som ni statistiker rör er med, vad var bristen, så att säga? Varför kunde de inte påvisa, tycker du, ett kausalt samband mellan de här två sakerna?
Ja, de studerar inte variation i, de har ingen variation i socioekonomi.
Utan det är alla som studeras är utsatta, så att säga.
Ja,
relativt sett.
De lägger in i en modell, så lägger de in socioekonomi som en förklaringsvariabel, och sen så har de också om man har invandrarbakgrund eller inte. Och sen så säger de att socioekonomi förklarar en del av variationen. Sen så försöker de även ta hänsyn till om kultur har betydelse eller inte i den här analysen. Och sen så säger man bara, utan att egentligen göra en rejäl analys, att kultur har ingen betydelse. Så man utesluter helt enkelt en faktor om man har liksom ingen möjlighet att göra det.
Det finns inget riktigt belägg, menar du, för att utesluta det?
Nej, och det faktum att en del av variationen försvinner när man lägger in socioekonomi när det gäller skillnader i brottslighet mellan olika invandrargrupper är ingenting som säger att allting förklaras av socioekonomi.
Okej, men jag tänker det här är ju liksom den BRÅ-rapporterna som får så jättemycket uppmärksamhet. De svänger sig ju just med de där uttrycken att om vi tar hänsyn till socioekonomi, då försvinner en jättestor del av överrepresentationen. Mm. Du menar att så kan man inte riktigt göra det, eller?
Nej, det finns ju ingen, det finns ju liksom, socioekonomi är ju korrelerat med invandrarbakgrund.
Mm.
Så de samvarierar ju.
Hur ska man göra då om man verkligen vill ta reda på det här? Om det är socioekonomi, eller vad skulle de kunna göra annorlunda då? Går
ja, det, man, jag har inte funderat över vilken design man skulle vilja ha, men jag skulle väl kanske vilja ha en variation, kanske inkomst som kommer utifrån på något sätt, som säger att individer som får en snabbt ökande inkomst, man kanske skulle kunna ha en population av kriminella, och sen så har man en, i idealfallet så har man den här gruppen av, de får liksom en kraftig inkomstökning. Och är det då så att deras brottslighet minskar på grund av den här kraftiga inkomstökningen som kommer utifrån, ja, då skulle man väl kunna säga det att ja, inkomstnivåerna spelar lite roll. Men det här med socioekonomi är väl bredare än bara inkomster. Men det är ju en jättesvår fråga. Även här så skulle jag nog snarare se till komparativa studier där man tittar på olika invandrargruppers kriminalitet i hemland, i Sverige, för att avgöra om vi har till exempel två invandrargrupper med lika socioekonomi. En invandrargrupp har betydligt lägre brottslighet än en annan invandrargrupp. Då är det ju svårt att tro att det skulle drivas bara av socioekonomi. Om en invandrargrupp med samma socioekonomi har en lägre kriminalitet än en annan, då är man mer böjd att tro att det kanske har med kultur att göra.
Eller med hur man bemöts av värdlandet, så att säga. Att det, man kan ju tänka sig att den ena gruppen möts med mycket mer rasism och diskriminering än den andra.
Ja, det är ju också en fullt möjlighet. Så att det här är ju, kräver ju jätte... Det är ju en väldigt, väldigt svåra frågor. Och så fort man försöker etablera kausala relationer, så är det ju ingenting som säger att man vet exakt hur de här kausala, vad det är i den här behandlingen som till exempel ger en effekt. Och därför så skriver det att om man ska göra randomiserade experiment, så bör man också samla in data så att man får en bättre förståelse för varför den här effekten uppkommer, via vilka processer som den här effekten uppkommer.
Och hur samlar man in, vad är det för data man samlar in då för att ta reda på det?
Ja, det beror ju på vilken fråga man studerar.
Vi tar en fråga då, för det blir enklare för den som lyssnar och tänker. Vi säger så här, leder mindre klasser i skolan till bättre skolresultat för eleverna? Om vi sa till att börja med, hur fastställer man det kausala sambandet om man ska göra en studie som kollar på det?
Ja, just det. Där finns det ju en väldigt bra studie från IFAU som har använt vad som kallas då för en regressionsdiskontinuitetsdesign.
Mm.
Där man använder det faktum att elever i skolan fördelades efter ett visst regelverk. Så när man fick mer än 30 elever i en skola,
eller i en klass då?
I en klass, i en skola.
Ja.
Då splittades den upp till två klasser. Så då fick man en klass på 15 och en klass på 16 elever. Så att helt plötsligt så blev man halverades klassstorlek.
Mm.
Och den där designen kan man då... Och då är det ju, då måste man ju tro att det är helt slumpmässigt att det råkar vara 31 elever i en skola medan 30 elever i en annan skola. Så genom att studera den där, att använda den där designen, så kan man då etablera att det finns en ganska stor effekt av att ha mindre antal elever i en klass.
Och hur kan man veta att det är just den här, det här ingripandet, den här interventionen som gör att eleverna presterar bättre?
Ja, men det är ju det att vi måste ju tro då att den här design, alltså att det är slumpmässigt kring det här 30-31.
Varför det blir just den ena klassen?
Ja, är det så att det skulle vara någon rektor eller någon skolledare någonstans som sitter och plockar över eleverna på olika sätt för att få till det här?
Då förstörs hela.
Då förstörs den här designen. Så det bygger på den här slumpmässigheten. Sen vad det är i själva det här med att det blir mindre elever i klassen som gör att det också går bättre för eleverna med mindre klasser, det är ju svårt att riktigt avgöra, men man kan väl tänka sig att det är lättare för läraren att lära ut i mindre klasser.
Det kan man, men det vi talade om innan var ju att du tycker att det är viktigt att man också tar reda på, okej, nu har vi etablerat det här kausala sambandet, men nu måste vi veta varför det uppstår. Och på det här exemplet med skolklasser, jag vet inte, det kanske var ett dåligt valt exempel.
Det känns
svårt.
Det känns nästan så uppenbart att mer resurser på något sätt, mer tid med en lärare, om läraren är bra, att det då också leder fram till bättre skolresultat.
Så här behöver man inte samla så mycket data?
Nej, i det här fallet så är det tveksamt. Det hade väl varit intressant om man hade kunnat, så att säga, undersöka om man kunde mäta lärarnas kvalitet på något sätt. Och kanske utifrån det skatta effekterna då för där det är bra lärare och där det är dåliga lärare, för att se om effekten beror också till att det finns ett samspel mellan hur bra lärarna är och den här effekten också. Så att effekten är väl troligtvis kanske mindre om lärarna inte har samma kvalitet.
Just det, experimentet förutsätter egentligen att alla lärare är ungefär lika bra eller lika dåliga och eleverna befinner sig på ungefär samma nivå relativt varandra. Och det här ringer ju in det som du sa när vi satt här och fikade innan, att så fort man blandar in människor i experimenten så blir det genast väldigt knepigt. Det är enklare med liksom grödor eller fysik, för där är liksom saker mer konstanta ändå.
Ja, det är enklare där. Det var ju där som, så att säga, det här med randomiserade experimenter, det kommer ju från Fischer då, som skapar de här, som kom på idén hur man skulle etablera då kausala relationer via randomiserade experiment. Och det var just för jordbruksförsök, så där är det ganska enkelt då. Men det var ju en jättestor succé just när det gäller grödor och även när det gäller till exempel alltså tillverkningsindustri. Så det japanska undret i stor utsträckning bygger på att man använder sig av idéerna från det randomiserade experimentet för att utveckla kvaliteten i de japanska bilfabrikerna. Det är ett exempel. Men så fort man går över till det här med människor så är det svårt. Och därför så tror, eller vi skriver ju i den här rapporten att ja, nu övertror på det randomiserade.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Experimentet, det kanske man inte ska ha, utan att försöka etablera kausala relationer via då naturliga experiment är nog kanske ett bättre sätt många gånger.
Och naturliga experiment, där var ju det här exemplet med skolan ganska bra. För där fanns det redan en regel som gjorde att så fort det blev 31 elever då delades de upp på två klasser. Och då har man någonting att studera som finns i verkligheten, där man inte behöver in och intervenera.
Absolut. Och det där illustrerar ju en sak. Det var någonting som redan fanns. Så risken med det här med naturliga experimentet är ju att forskare, så att säga, väljer att studera frågor där det finns naturliga experiment och inte frågor som är av intresse. Så att det är inte så där jättebra.
Jag tänkte vi skulle ta en kort historisk återblick här bara. Varför vi håller på med sånt här nu. Då läser jag i er rapport att ett exempel är hur man kom på att C-vitaminbrist orsakar skörbjugg. James Lind utförde då det som sägs var det första medicinska experimentet på sjömän. Hur gick det där till?
Ja, det var ett jättelitet experiment. Det var 12 sjömän tror jag. 2 sjömän fick C-vitamin och citroner, apelsiner. 2 fick en blandning av äppelvinäger och sånt där och något. Och de andra fick ingenting med C-vitamin. Så det var liksom 4 eller 6 som fick C-vitamin medan de andra då inte fick C-vitamin. Och de som fick C-vitamin, de tillfrisknade bara efter några dagar. Och även den här som fick den här blandningen då mellan äppelsider och sådär.
Men ett sånt experiment bygger på att man har en tro redan innan att kan det vara så att apelsiner kan hjälpa?
Ja, effekten av den här var så pass stora och man såg en omedelbar effekt på det här, vilket gör det väldigt enkelt. Nu för tiden så har vi kanske inte, vi har kommit så pass långt i den medicinska vetenskapen så de effekter vi försöker hitta är betydligt mindre. Och effekterna kanske inte heller är så direkta. Och det gör att det är mycket viktigare att vi har stora studier för att etablera de här ganska små effekterna. Och att de här studierna är också välgjorda. Så att kravet ökar ju mindre effekter vi försöker hitta på olika sätt.
Mm. Det är väl ett slags minus med det utvecklade samhället då kanske.
kanske.
Där vi har löst sådana där enkla saker som skörbjugg och så. Och kolera som ni också nämner som exempel i er rapport. Om vi ska ägna den sista tredjedelen här då åt att prata om det som ni skriver om. Att man faktiskt använder evidens eller försöker göra det i alla fall i politiken. Ni går ju igenom då lite olika försök som har gjorts. Både vad gäller arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar. Vi kan välja ut ett av dem bara för att liksom ge en liten bild av vad det är för typ av grejer. Och då genomfördes 2006 ett experiment som hade att göra med att man misstänkte ett överutnyttjande av VAB, alltså vård av sjukt barn. Och vad var det då man ville ta reda på i det där?
Ja, det var ju helt enkelt om det fanns ett överutnyttjande.
Och hur gjorde man?
Ja, hur gjorde man? Jo, det här är vad som kallas för ett informationsexperiment. Så man kan liksom inte studera effekten direkt utav, så att säga, kontroll. Men vad man gjorde var att man skickade ut brev då, där man sa till individerna att vi kommer att kontrollera din sjukfrånvaro, eller det här med hur du använder vård av sjukt barn. Mm. Till 50% av en viss population. Jag kommer inte ihåg exakt hur stor den var.
Så hälften fick det där brevet, hälften fick det inte?
Ja, precis.
Och vad hände då?
Och sen så ser man liksom att de som fick brevet med ökad kontroll, ja, de minskade helt enkelt sitt uttag ganska dramatiskt.
Okej, okay. Ja. Det var ju raka. Och där kunde man etablera vad vi talade om tidigare, ett kausalt samband mellan kontroll och minskat fusk.
Ja, man kan etablera ett kausalt samband mellan utskicket.
Ja, <okay. laughs>
och det här är vad som kallas då för inom litteraturen så kallas intent to treat-effekt. Alltså och effekten tror man ju kommer från att de kommer att bli kontrollerade så att därför så i större utsträckning än de som inte fick.
De blev inte kontrollerade va?
Nej.
Så man fintade dem lite.
Jag tror man gjorde det också. Man kontrollerade också till en viss utsträckning.
Ja, det måste man i och för sig ha gjort för att få reda på utfallet såklart. Men sen då, det här är ju intressant för det ledde ju faktiskt till, och det här minns ju jag, att man skulle då ha ett intyg från förskolan i alla fall. Jag vet inte om det var så i skolan, men i förskolan var det i alla fall så. Om man ville vabba. Och det tyckte ju förskolepersonalen var jättejobbigt och det var mycket strul med det där. Men det gjordes i alla fall.
Ja.
Vad blev effekten av det? Att man införde intygen? Minskade uttaget av vabb då?
Ja, det måste det vara. Alltså jag vet inte. Jag har inte följt upp det här. Jag var inte med och gjorde det experimentet. Däremot så gjordes ju experimentet på IFA tillsammans med FUT-delegationen.
Alltså delegationen mot fusket i socialförsäkringarna.
Precis. Det tror jag nog absolut att det gjorde. Sen tog man ju bort det där eftersom det fanns så mycket klagomål.
Och det, det var ökad administration som kostade pengar. Precis. Så att då tyckte man att det kanske tog ut en del av effekten ändå.
Ja.
Bortsett från det moraliska, att det är bra att människor inte fuskar, men om man bara pratar samhällsekonomi. Och vad blev då effekten av att man gick tillbaka till hur det var innan?
Jag var kopplad till Inspektionen för socialförsäkringen och där tittar vi då på där man gjorde faktiskt slumpmässiga kontroller. Så att inom ramen för den här försäkringen så gjorde man slumpmässiga kontroller till vissa grupper då. Och när vi tittar på de slumpmässiga kontrollerna så ser vi liksom att kontrollerna i sig minskar användandet av framtida uttag av vab. Så kontroll har en minskande effekt. Och vi gjorde också en cost-benefit-analys på det där som visade att det här kontrollen var så att säga lönsam.
Men ändå så tog man bort den?
Ja, precis.
Summa summarum i alla fall. Ökad kontroll gjorde effekt och dessutom den här ökade administrationen som den ökade kontrollen medförde var inte tillräckligt dyr för att det skulle vara meningslöst med kontrollen.
Nej, precis.
Om vi då tittar lite framåt så att säga, skulle det bli bättre om politiken var lite mer evidensbaserad?
Det tycker jag nog. Jag tror ju dock inte kanske att den kan vara. Det känns naivt att tro att den kan vara evidensbaserad utifrån den definition på evidens som vi har i den här rapporten.
Varför det?
Ja, det är väldigt svårt att bedriva politik baserad på den här typen av quasi-experimentella designer.
Det tar för lång tid?
Det tar för lång tid och dessutom kan man liksom inte bedriva politik baserat på enskilda studier, tycker jag, i regel. Det krävs någon sammanvägning utav en övervägande, så att säga, vad är liksom det troliga effekten. Så att en enskild studie, det är klart om en enskild studie är välgjord och väldigt många observationer eller mycket data så kan en enskild studie väga väldigt tungt.
Men vi kan ta ett annat exempel på kriminalpolitikens område som är väldigt i ropet nu. Nu skärps ju straff på löpande band. Samtidigt finns det en del forskare som säger att det finns inget riktigt belägg för att det här minskar brottsligheten. Så varför ska vi då skärpa straffen? Hur skulle man kunna komma till lite mer klarhet där då? Om nu syftet är att minska brottsligheten, det behöver inte vara det, men om det är det.
Ja, hårdare straff kommer att minska brottsligheten. Det tror jag nog det finns stöd för i litteraturen. Och det är ju för att brottslingarna då hålls inlåsta helt enkelt.
Men det verkar ju ploppa upp nya så fort de försvinner. Alltså om vi tittar i alla fall på den grövsta brottsligheten.
Så. Det finns nog ganska bra quasi-experimentella studier inom nationalekonomi som har visat då att, så att säga, längre straff leder till mindre brottslighet. Så det finns en hel del väldigt välgjorda studier.
Så det är de som hävdar att det här finns inget samband, det tror inte du riktigt på?
Nej, inte utifrån den litteratur jag känner till kring de här quasi-experimentella. Men jag har inte gjort någon genomlysning. Vad jag menade med att det är svårt att tro att, jag vill att det ska bli mer evidensbaserad politik. Mm. Och med det menar jag helt enkelt att när man genomför stora policyförslag så ska det göras konsekvensanalyser.
Görs inte det?
Nej, många gånger inte. Så vi har ju ett exempel i rapporten till exempel där Riksrevisionen visar på att när det gäller invandringspolitiken från 2015 så hade ingen konsekvensanalys gjorts. Det är väl ett exempel.
Och det har ju fått, är väl de flesta överens om nu, relativt, oavsett vad man tycker om det så har det påverkat samhället på väldigt många olika sätt.
Ja, absolut.
Och varav vilka man möjligen kunde ha räknat ut om man hade gjort en konsekvensanalys.
Ja.
Så varför görs inte det, tror du?
Nej, men det är väl det jag var inne på när vi började det här samtalet på sätt och vis. Det vill säga politik handlar liksom om vilja och tro på någonting. Och då söker man snarare efter stöd från enskilda studier för den politik man vill driva snarare än att försöka göra en sammanvägd bedömning. Och det tycker jag är väldigt olyckligt.
Ja, jag skulle fråga, ska det vara så? En del kan väl tycka då att politik och forskning är faktiskt två olika saker och man pratar ju ibland om teknokrati, så att säga att den yttersta extremaste formen av evidensbaserad politik skulle vara att vi har ett expertråd i princip som är helt oberoende av ideologi och bara gör det som är bäst enligt forskningen. Så kanske man inte heller vill ha det.
Nej, så vill man absolut inte ha det. Men så länge man inte gör konsekvensanalyser, då är det ju ganska uppenbart att man inte stöder sig på evidens. För den evidens man har, jag menar, i den här rapporten så tar vi liksom ett extremfall på evidens. Och vi är tydliga, det är ju för att vi vill vara tydliga i vår rapport vad vi menar med evidens och fokus på den här rapporten. Men det är klart att beprövad erfarenhet, historiska analyser och så vidare är också en form av evidens, även om det inte är den här formen av kausal inferens.
Inte riktigt lika träffsäker,
men ändå någonting som ska vägas in vid olika beslut. Och väljer man att inte göra konsekvensanalys, ja, men då är ju politiken inte evidensbaserad. Ett sånt exempel är väl också energipolitiken, skulle jag vet inte, men det är väl, om vi nu tycker att klimatet är ett väldigt viktigt område och även då kanske säkerhet, ja, men då har vi till exempel kärnkraft som är det säkraste energislaget och med minst koldioxidutsläpp. Ändå så läggs kärnkraft ner. Nu är det vissa som skulle hävda då att det är inte ett politiskt beslut utan marknadskrafter, men marknadskrafterna styrs av politiska beslut.
Skulle väl också invända att kärnkraft inte alls är det säkraste energislaget, men det menar du?
Det finns evidens för det, det vill säga hur man har räknat på antal liv.
Okay.
Mm. Och sen så finns det ju då risker som folk pratar om då med kärnkraften som är då överskuggar allting annat. Mm. Men tittar man bara på historiska data så är kärnkraften det överlägset mest säkra energislaget vi har.
Ett annat område som ni lägger en del kraft på i rapporten är ju jämställdhetspolitiken, som är någonting som ligger den nuvarande regeringen i alla fall väldigt varmt om hjärtat. Där ni väl hävdar, om jag inte läser helt fel, att den bygger på influenser som har tagit sig in i politiken väldigt mycket på bekostnad av det här evidenstänket. Och det handlar om bland annat kritisk teori, det vill säga den här rasteori till exempel. Och även då på jämställdhetsområdet helt enkelt feminism.
Mm.
Och vad är problemet med det då, som ni ser det?
Ja, alltså vi skrev ju den här rapporten med utgångspunkt att gå igenom vad experiment, det var utgångspunkten. Och sen så breddade vi det och tog även in det här med quasi-experimentella designer och så vidare. Alla de metoder vi diskuterar bygger på den, så att säga, vetenskapliga metoden som man kan väl hänföra till Popper och så där, att hur den ska gå till. Och kritisk teori, den är rent, alltså den är motsatsen till det.
Den är kritisk mot själva vetenskapen.
Ja, den är kritisk mot vetenskapen. Och de här nya idéerna som kommer då, ursprungligen från kritisk teori, postmodernism och så vidare, har fått stort genomslag i politik och på universitet. Och då kände vi oss tvingade att diskutera det eftersom den har fått så pass stort genomslag. Och genom att gå igenom skrivningar som finns i de politiska beslut och så vidare, förslag, så kan vi liksom visa på att ja, den här teorierna, de har liksom spelat roll i hur man skriver kring jämställdhet, där man utgår ifrån lika utfall snarare än lika möjligheter.
Det vill säga, om man ska mäta hur jämställd ett samhälle är, så tittar man hur många är undersköterskor och är kvinnor, hur många är läkare och är män, och bortser från att det kan finnas andra skäl till att kvinnorna har kanske valt det yrke de har valt och så vidare. Är det det?
Ja.
Ja, som är skillnad mellan utfall och möjligheter.
Ja, precis.
Men vad det som ni skriver i rapporten tolkar jag som att den här forskningen som ligger bakom då, det är mycket genusforskning till exempel, att den inte följer samma normer som mycket annan forskning då.
Nej, den gör ju inte det. Den säger ju att vetenskaplig metodik som vi beskriver i rapporten är inget vi ska hålla på med, utan vi ska hålla på med att förändra samhället snarare än någonting annat.
Men ni tycker också, om jag tolkar det rätt, att risken med det där är att de åtgärder som genomförs baserat på deras tankar kan mycket väl få motsatt effekt. Hur kan det bli så?
Ja, det bygger på vår tro på den vetenskapliga metoden i sig, det vill säga den vetenskapliga metoden har tjänat mänskligheten väldigt väl upp till nu, och nu så kommer in andra influenser över hur forskning ska göras. Så att det bygger ju på den synen att genom att lära sig och göra politik baserat på fakta, så får vi någonting som är effektivt. Vi kan mäta saker och ting för att kanske förändra på olika sätt. Men de här skrivningarna, de bygger mer om en tro än en analys. I de här skrivningarna så förnekar man biologisk forskning, psykologisk forskning som har visat på att det finns ganska stora skillnader mellan män och kvinnor i hur vi agerar och tänker. Så vi har beteendeskillnader.
Ni beskriver det nästan som att den här forskningen är lite av en ekokammare ju. Att man bara citerar andra genusforskare, ja, bara nu till jag, men väl, i väldigt stor utsträckning. Man lyssnar inte eller tar inte så mycket intryck av andra forskningsdiscipliner i sina rapporter och uppsatser. Eller? Alltså,
den här rapporten är ju väldigt torrt skriven egentligen. Vi tycker inte så mycket, utan vi hänvisar väl till annan forskning som beskriver det på det sättet.
Jo, ja, men det är
snarare än att...
att ni tyckte, utan det står så i rapporten.
Ja, det står så i rapporten. Mm. Ja, det finns en hel del rapporter som är skrivna som tyder på att det är som en ekokammare, absolut, där man inte tar hänsyn till annan typ av forskning som finns kring skillnader mellan män och kvinnor. Och det kan nog leda fram. Alltså, något som jag tycker har varit väldigt intressant att fundera över, det är väl till exempel det här med kvinnornas frigörelse. Och så har man mått på till exempel lycka. Och de här måtten på lycka som vi har, de ökar för männen medan lyckan minskar för kvinnorna.
I takt med att?
Med takt med tiden.
Med ökad jämställdhet?
Ja.
Och vad ska man tro om det? Eller vad tänker du om det?
Ja, det är intressant. Det är intressant. Och kan man koppla det till politiken kanske? Det är ju liksom ett svar på din fråga. Liksom. Kan det leda till det motsatta? Ja, tittar vi på data så kanske det finns någonting som tyder på att den här typen av fokus på så att säga att män och kvinnor ska ha samma framgång i arbetslivet och så vidare inte gör kvinnorna lyckliga. Och kanske inte männen heller. Jag vet inte. Utan det är intressant data som de har samlat in, och givetvis att skatta vad lycka är ju väldigt svårt.
Det är klart, men om jag frågar så här då, de här tankarna, det här sättet att se på vetenskap, du säger att det faktiskt har fått genomslag i politiken. Vart är det på väg nu? Är det på väg att det ska få mer genomslag inom den akademiska forskningen och i politiken, eller har det liksom nått sin peak, tror du?
Nej, tyvärr så tror jag inte det har fått sin peak, utan jag tror att det är fortfarande väldigt mycket fokus på så att säga identiteter, alltså vilken identitet man har, och att det ska vara mångfald på olika sätt, men mångfald mäts liksom inte i mångfald idéer. Och därför vi tog upp också det här till exempel med att forskarna är ganska likriktade på många, eller försökte väl ta folk som har skrivit om det här. Och vi citerar väl även Göteborg Rothstein som hade någon beskrivning om det där, om likriktning i tankar och idéer. Så det finns liksom den här uppdelningen i så att säga grupper som är underordnade mot grupper som är överordnade som också beskrivs i de här skrivningarna som finns i SOUs och så vidare kring jämställdhetspolitiken, där man ganska ofta beskriver så att säga kvinnor i termer av att de inte har en agens medan män har agens.
Det vill säga att kvinnorna bara blir undersköterskor på grund av omständigheter och inte för att de själva vill det.
Nej,
eller för
all precis.
Del sjuksköterskor vad det nu kan vara. Eller läkare.
Ja.
Som ju är kvinnor utgör väl mer än hälften av läkarna idag.
Ja, men precis. Ja. Precis. Men det är en beskrivning av kvinnor som jag kan tycka är ganska förfärlig på sätt att man beskriver kvinnor som så att säga offer för omständigheter istället för att de har agens. Det är konstigt.
Och avslutningsvis då, när det gäller det som där vi började, så att säga, är politiken på väg att bli mer evidensbaserad? Vi pratade om brist på konsekvensanalys till exempel, eller är det snarare på väg åt andra hållet, att allt bara går fortare och fortare och det blir mer och mer magkänsla och mer av de här andra teorierna som inte är vetenskapliga i traditionell mening?
Ja, det är svårt att säga, särskilja ålder och trender.
Jo, det är sant.
Jag började på ett ställe på, när det bildades då, IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering hette det på den tiden, nu heter det även utbildningsutvärdering. Och då fanns det liksom en känsla av att ja, politik kommer att bedrivas utifrån evidens. Det fanns en tro på det.
Var befinner vi oss nu i tiden?
Ja, det här är ju då 1900, det måste vara 98, 99, ja 2000 ungefär, början där.
20 år sedan ungefär.
Ja, och en väldigt stort intresse bland politikerna, och när jag, vi var ofta på besök på departement och så vidare, och ett intresse för forskning, och IFAU skulle vara liksom en forskningsmyndighet. Absolut, och det fanns även intressant så där studie som 2008, så gjorde jag en utvärdering som handlade liksom om insatser inom sjukförsäkringen, och då blev vi uppkallade till socialdepartementet, och vi diskuterade, då hade de plockat fram två behandlingar som de tyckte skulle vara väldigt bra för att minska sjukfrånvaron, och det var KBT och MMR, och det här kallades då, den här insatsen kallades för rehabiliteringsgarantin. Så de var, man hade gått igenom SBUs undersökningar, och de skulle vara evidensbaserade, och de ville att vi skulle utvärdera det här, och de gav oss stöd för att också göra randomiserade experiment. Vi kunde, det var svårt att göra randomiserade experiment, men vi fick, det här skulle uppföljas och följas upp, och vi gjorde det också, och politiken tog också intryck av våran utvärdering av de här insatserna i rehabiliteringsgarantin. Jag tycker inte att det intresset är på samma nivå just nu. Det är möjligt att jag liksom har lite fel, men jag, i den första så att säga alliansregeringen, så fanns det en väldigt stor tilltro till evidens.
De talade ju mycket om det i alla fall.
Ja, och det fanns det utifrån min erfarenhet från när jag var på IFAU. Den senare perioden inte på samma sätt, skulle jag säga, och jag upplevde på slutet av min, jag är fortfarande kvar på IFAU, men inte i samma utsträckning som tidigare, är att det finns ett mindre intresse. Men, ja.
Så svaret på frågan är, om du ska gissa så att säga, det är svårt att veta, men pendeln känns som att den är på väg lite bort från det tänkandet och till något annat då?
Ja, och här så tror jag, ja det är nog mer, lite mer vad som känns rätt.
Och vad är faran med det då, skulle du säga?
Ja, man får ju vara ödmjuk på det sättet att det är väl ingenting som säger liksom att den vetenskapliga metoden som jag tror har tjänat oss väldigt väl i västvärlden är det enda sättet för oss att få bra samhällen. Men jag har svårt att tro att en återgång till en mer, så att säga, identitetspolitik kommer att vara någonting som kommer att göra västvärlden till bättre samhällen. Det har jag väldigt svårt att se.
Vissa skulle väl invända då att kvinnorörelsen tidigt 1900-tal, sent 1800-tal med vetenskaplig ansats, mer så och mindre jävlar anamma, så hade de kanske inte lyckats med det de lyckades med, och samma sak kanske med de som arbetar mot rasism, medborgarrättsrörelsen och sådär, utan det var mycket hjärta och inte lika mycket liksom torra rapporter. Man skulle ju kunna argumentera att det behovet finns nu också.
Nej, så skulle man kunna göra. Min tolkning av skeendet är dock lite annorlunda. Jag tror inte så att säga kvinnorörelsen är det som gjorde att kvinnorna kunde komma ut på arbetsmarknaden, utan det är teknikutvecklingen, det vill säga den vetenskapliga metoden som gjorde det möjligt för kvinnorna att på ett helt annat sätt komma bort från att vara i hushållet. Det här med, det är viktigt att man också hela tiden tänker på skyldigheter och rättigheter i olika sammanhang. Så om man tänker på det, så är det så att säga, i Sverige till exempel så fick männen rösträtt 1922, medan kvinnorna fick rösträtt 1921.
Ja, du räknar då alla män så att säga.
Ja, det är väl rimligt.
Ja, det kan man ju säga, men ja, det hör man ju sällan, man talar ju sällan.
Man pratar sällan om det, eftersom för närvarande så pratar vi mest om rättigheter, men skälet till att männen fick som grupp fick rösträtt senare än kvinnorna. Det hade ju att göra med att männen hade skyldigheter att göra värnplikt och gå ut i krig. Så att samma sak var det i USA, det vill säga kvinnorna röstade om att få rösträtt i USA. Men bara ungefär 4% av kvinnorna röstade i de här valen. Skälet till det var ju det att man hade drivit på i USA då för att männen skulle få rösträtt för man gick ut i krig. Och kvinnorna trodde också att man skulle få gå ut i krig om man fick rösträtt.
Det tyckte de inte kändes så attraktivt.
Nej, så att det finns alltid det här med liksom att det finns skyldigheter och det finns rättigheter. Och det är svårt att liksom se det, jag har svårt att se det som så att den här beskrivningen av att män har förtryckt kvinnor genom tiderna, utan livet har nog alltid varit ganska hårt för både män och kvinnor om man har samarbetat. Så den här beskrivningen av att, så att säga, kvinnokampen, att det har att göra med jämställdhet och så vidare. Jag tror att det är en kvinnorörelse. Men skälet till att den har varit möjlig har nog att göra med den teknologiska utvecklingen. Till exempel p-piller, man har liksom toaletter och så vidare. Och det har gjort att man har kunnat frigöra sig. Så jag delar inte riktigt den där bilden. Jag vet att jag är kanske lite... Jag är lite udda på det sättet.
Ja, men udda analyser är mycket välkomna här i fredagsintervjun. Per Johansson, professor i statistik med mera. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack, tack.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.